Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Okej, då säger jag äntligen välkommen till en ny vecka av och med Singelrådet med mig Emily Roslund och Matilda Berggren.
Ja.
Hej, hur mår du?
Hej, jag mår bra.
Hur mår du?
Samma.
Mm. Och jag säger äntligen för att du och jag har ju emellan oss taggat till på att vi ska få finbesök idag av någon som är expert på allt det som vi mer eller mindre pratar om hela tiden i den här podden.
Yeah.
Och framförallt som våra lyssnare hör av sig kring.
Yeah.
Och det är ju det här med otrygg anknytning och vad man kan göra åt det. Och experten vi har med oss här idag heter Bea Karinsdotter.
Tack, vad fint att vara här.
Välkommen.
Och så otroligt roligt att bli kallad expert.
Jo, men du jag har varit det.
När jag har varit så lost. Ja, jag förstår att jag är det. Men det, ja. jag har också varit väldigt lost i min egen otrygga anknytning. Så att det är skönt. Så här, oh shit, jag har faktiskt någonting att komma med nu.
Ja. Mm. Nej, men verkligen. Jag har ju... som jag nämnde lite kort där, vi har ju många lyssnare som hör av sig apropå det här med att ha en otrygg anknytning och att vara väldigt ambivalent när man dejtar och hur man ska förhålla sig till att till exempel vänta på ett sms eller ja, ta initiativ och hej och hå. Och nu minns inte jag exakt hur jag hittade dig, men jag tror att det var när jag sökte runt på efter poddar som handlade om det här för väldigt länge sedan. Och du är ju... vi kom ju fram till det här, att vi kallar dig relationsutbildare. Det var en titel som Matilda ändå...
Jag gav dig den.
Ja, men det är fint. Jag tar den.
Mm. Du är ju specialiserad inom det här med anknytningsproblematik. Men jag tänker ändå att det är lättare ifall du faktiskt förklarar för oss alla och lyssnarna här vad det är du faktiskt gör och jobbar med.
Mm. Jag har ett företag som heter Training for Love. Och jag har det tillsammans med min partner då. Och vi båda har tagit oss från en otrygg anknytning, jag ambivalent, han undvikande, till en trygg anknytning. Så vår relation var kaos och nu är den väldigt fin.
Ja jäklar, det låter som två anknytningar som bara...
Yep,
det har slagit doomed to go to hell.
And it did. Pretty awesome.
Ja, men inte nu.
Nej, det är för att vi... Nej, men vi bestämde oss för att liksom en gång för alla faktiskt fixa det här med relationer. För att vi vill leva ett liv där vi har schyssta relationer.
Mm.
Och då så lärde vi oss hur man gör. Och så utbildade vi oss till relationscoacher. Och jag är pedagog från början. Och sen hjälper vi nu andra att lära sig. För att vi har en kunskapslucka. Det är det handlar om. När vi har en otrygg anknytning så cyklar vi runt i mörkret. I någon så här förvirring och tror att det är så. Mm. Liksom, vi behöver bara lära oss hur vi ska liksom navigera den här cykeln. Och då behöver vi ha människor som själv har lärt sig navigera. Som kan hjälpa oss att navigera. Precis som med vilken annan kunskap som helst. Spela piano, golf, fotboll, whatever. Mm. Men kärlek tror vi att vi ska kunna bara för att det pirrar i kroppen. Hej, det är första grejen. Sen behöver vi lära oss att skapa kärlek i våra liv. Och det gör vi genom Training for Love.
Ja. Var utbildar man sig till liksom den här sortens coach?
Ja, jag har ju en relationscoachutbildning. Här är det från Sverige. Men jag är också utbildad sex- och kärleksberoende specialist. För att det ligger väldigt nära anknytningen. Och jag är utbildad medberoende coach. För att liksom allting hänger ihop. Mm. Så jag får skaffa liksom flera utbildningar. Och sen själva liksom... basen är ju också vår egen resa. Jag vet inte hur många böcker jag har läst i anknytning och så här, okej, det här gör vi, och sen så använt vår relation som ett laboratorium. Så här, okej, om vi liksom figure this out, så kanske vi, ja, och så har vi provat 10 olika sätt och sen bara, aha, det här funkar, och så kan vi lära andra.
Det är lite som paret Curie, fast liksom i kärlek.
Ja, precis.
Marie Curie, hennes man, de exakt. Jobbar ju i labbet ihop.
Precis, ja. Det är så jag och Theo är.
Ja. Och vad heter det, vi ska ju prata massa om hur man liksom hanterar de här olika typerna av anknytningar just när man dejtar och har relationer. Men jag tänker, eftersom det här, alltså din resa någonstans börjar ju också i vad du och Theo upplevde.
Ja, men okej. Om vi börjar före, innan vi blev ett par, så har vi båda ett medberoende. Alltså vi har haft beroenden i våran uppväxt som har gjort att vi har skapat medberoenden. Och dessutom har vi en otrygg anknytning. Han är en undvikande, jag är en ambivalent. Det är ju den värsta kombinationen. Liksom, i...
För de som inte vet, vad innebär det?
Ja, men det innebär att först... otrygg anknytning, så här basic, handlar om att vi har inte fått våra primära behov mötta som barn, i att våra föräldrar har vi har inte fått en känslomässig utbildning, liksom konkret så. Vi har inte känt oss trygga i relation till de som har liksom fostrat oss, i våra fall våra föräldrar. Vilket har gjort att vi har skaffat massa olika mönster, copingmekanismer, för att skydda oss själva och för att få den kärlek som vi människor faktiskt behöver. För det är ju en mänsklig, liksom djupt, djupt mänskligt behov att vara i symbios med andra människor. Och då så hittar vi på massa sätt. Så den ambivalenta då, den blir väldigt, väldigt, jag måste vara så nära den som jag vill ha kärlek med som möjligt, så att jag inte missar någon form av kärlek. Min mamma och pappa jobbade supermycket i min uppväxt, så att det var alltid kärlek på deras premisser, när de hade tid för mig. Så att det var liksom så här, I better be there, annars missar jag det här. Mm. Och det är väldigt tydligt för en ambivalent att hela tiden ligga så nära en partner som möjligt, eller en bästa vän, för det här kan ju utspela sig i andra nära relationer, så för att inte missa det här. Den undvikande gör tvärtom. För att skydda sig själv så drar den sig undan, för att inte vara till besvär för sina föräldrar. För då, om jag inte är till besvär, då kanske du vill vara med mig. Så att man räddar relationen genom att dra sig undan. Så då kan ni tänka er, om en vill ligga nära hela tiden och vara på, och en hela tiden vill dra sig undan för att rädda relationen. Det är två helt olika mönster som totalt krockar med varandra. Och det här gjorde det ju i min och Theos relation. Det bara totalt krockade. Det bara slog gnister och vi var i konstant maktkamp.
Och hur tidigt började det här märkas av då?
Ja, vi var väldigt nära vänner först och då märktes det inte alls. För att vår anknytningsproblematik hade inte kickat in i våran vänskap. Och sen efter 2 år så blev vi ihop och då kickade det in direkt. Det var som att vi bara, så här, från dejtingfasen. Liksom. Och om jag skulle blicka tillbaka så var det nog i datingfasen också, fast den övergick ju från en vänskap. Det kickade igång direkt, alltså.
På vilket sätt?
Ja, men alltså, vi började bråka med varann. Vi hade ju inte bråkat.
Hur då? Hur bråkar ni?
Ja, men i rätt och fel. Jättemycket rätt och fel. Och liksom avställa in avstånd. Och vadå, du ringde ju inte och svarade ju inte. Och vadå, måste jag säga. Det här tjafset, liksom. Ganska direkt från början, liksom. Och vi började gå in i någon form av manipulation för att få den kärlek vi ville ha.
Ah, ja.
Det är liksom så här, spela ointresserad. Är ju, då kan jag ju gå in i det. Men jag ska inte vara så intresserad, för då kanske, alltså så här, jag ska klä mig på ett visst sätt. Jag ska vara sexy på ett visst sätt. Liksom. Och allting handlade om att jag ville ha kärlek. Och han hade ju sina egna mönster. Och det här krockade så fruktansvärt mycket. Så att det bara dränerade i oss. Ni har säkert känt när ni är i en relation som bara... Man bara tappar all energi. Mm, liksom. Mm.
Och, nej, kör du, Emily.
Okej, så ni blir medvetna om att de här tjafsen och det uppstår. Förstår ni någonstans vad orsaken är?
Nej, för jag var ju helt övertygad att det var han.
Okej.
Ja. Som var problemet. Och han var ju helt övertygad om att det var ju bara jag ändrade mig. Så skulle ju allting fixa sig. Och jag tror att ni som lyssnar också kan känna igen er i den projiceringen. Så här, bara du gör annorlunda, då kommer den här relationen att bli bättre. Mm. Men någonstans så var vi på en resa i personlig utveckling båda två när vi träffades. Så vi var lite medvetna om att så här kan det inte riktigt vara fallet. Det kan ju inte 100% vara Theos fel att Nej. Det här inte funkar. Och vi bestämmer oss för att ta reda på vad är det som står i vägen för våran kärlek. För det är ju ett hinder det här.
Mm.
Och det tog, vi påbörjade resan, men det tog liksom, vi lärde oss inte om anknytning direkt. Vi började liksom med vårt medberoende och så började vi ta tag i det och vi gick i varsin terapi och så helt plötsligt så får vi läsa en bok som heter Attached av Amir Levine som finns på engelska. Jag tror inte att den finns på svenska, men vi fick den av en kompis så här, please read this. Han är professor i Holland. Han bara, den här boken skulle ni behöva läsa. Och vi läste den och bara, varför har de skrivit en bok om oss? Det här är ju precis våra mönster. Liksom. Mm. Och då fattade vi vad det var. Och då kunde vi ju börja jobba med de mönstren. För innan man vet så är man ju helt vilse. Men vi har ingen karta. Liksom.
Det är ändå helt otroligt, tycker jag, att ni inte liksom bara sket i allting och liksom lämnar varandra. Utan ni måste ha haft en väldigt stark kärlek i grunden.
Ja,
för att ni bara, nu ska vi ta reda på vad problemet är. Liksom.
Vi hade en stark kärlek till varandra, men vi hade också en väldigt, jag vill få att mitt liv ska fungera.
Mm.
Och jag vill kunna ha en kärlek relation i mitt liv. Om jag tittar tillbaka på min relationshistoria så har jag haft jättefina partners, men det har ju alltid varit skitstruligt. Och han har samma historia. Fina partners men jättestruligt.
Mm.
Och vi var så här less. Herregud, jag är 49 år idag.
Mm.
Jag och Theo har varit tillsammans sedan jag var 42. Jag orkade inte med struliga relationer längre. Inte han heller. Så någonstans så här, ska vi teama upp eller ska vi inte?
Mm.
Alltså, och jag bara kunna titta på honom så här, ja, du är en fighter, jag är en fighter. Mm. Ja, men då gör vi det här då.
Mm.
För det här är ingen lätt resa. För du behöver liksom ha modet att blicka inåt.
Mm.
Istället för att så här, det var Theos fel, så fick jag lära mig allt vad jag bidrog med i min dans till att det här inte funkade.
Mm.
Men skulle du säga att det som gör att ni fortfarande är tillsammans är, alltså det måste gett er relation väldigt mycket styrka att ni tog er igenom det här?
Ja, men så fruktansvärt mycket styrka. Vi är så tacksamma för det här, att vi vågade gå upp för det här berget. För det har varit som en bergsbestigning. Och så många gånger har vi velat gett upp. Men vi har lovat varandra att vara kvar.
Mm.
Vi har liksom hela tiden satt upp mål. Så liksom. Okej, vi gör den här processen. Och så, men vi får inte lämna varandra innan. Liksom. Om vi har börjat en ny terapi eller något sånt. Vi har ju båda gjort 12-stegsprogram också. Okej, vi gör klart de 12 stegen och sen kan vi bestämma oss eller inte. Och varje gång vi har liksom nått fram så bara, gud, tack gode gud att vi stannade kvar.
Mm.
Det är en sån, alltså jag lever i en sån fin och kärleksfull relation idag, som är liksom min trygga hamn, där jag vågar utgå ifrån och där livet blir större och expanderar och ger mig energi.
Mm.
Jag har ju aldrig upplevt det tidigare, för det har bara tagit energi i mina relationer.
Precis, och jag är lite nyfiken på just hur din historik ser ut där. Du nämnde lite kort att det var liksom destruktiva relationer, samtidigt som du också har en erfarenhet av att ha varit medberoende. Hur samverkar det här med varandra, och hur kan du beskriva liksom hur ett medberoende tar sig uttryck i relationer?
Mm. Ja, men medberoende handlar ju om att totalt ge upp sig själv för att i princip, som i mitt fall, rädda en annan människa.
Mm.
Och då har jag sökt mig till deprimerade personer med depressioner, med beroenden. Och det här har jag ju inte vetat från början.
Det har inte varit ett medvetet val.
Nej, såklart inte. Nej. Det är aldrig ett medvetet val. Men där jag har fått vara räddaren hela tiden. Det är för att där har mitt egen värde kommit ifrån. Att det är någon som har behövt mig.
Mm.
Och så har vi liksom klickat i varandra från en dysfunktion istället för så här, ja, vi behöver varandra i en relation, men jag klarar mig också själv. Mm. Och du klarar dig själv. Mm. Vi är två autonoma personer och tillsammans bildar vi bästa teamet.
Mm.
Precis som ni bildar bästa teamet för att ni poddar ihop, men ni klarar ju jäkligt bra själv.
Mm. Mm.
Men ni blir större tillsammans.
Mm.
Och det blir bättre tillsammans. Så att medberoende handlar ju om det, liksom, det är en bristsjukdom från den här bristen när vi var små. Med, jag har en alkoholiserad pappa. Och då så att hela tiden söka efter den här bristen. Att få den fylld av andra människor. Liksom.
Mm, mm. Och du nämnde också någonting, nu minns jag inte vilket sammanhang, bara lite kort, men om att vara sex- och kärleksberoende.
Mm.
Hur skulle du beskriva det?
Jo, men om jag enkelt uttrycker det så här. Allting kan bli ett beroende. Mat, spel, sex, relationer, allt kan bli ett beroende. Så att om du på anknytningsskalan, du kan ju vara lite otrygg och mycket trygg. Det är ju inte antingen eller, svart Nej. Eller vitt. Så att om du ser en volymkontroll och så kan du vara ambivalent på liksom 2 av 10.
Mm.
Men om du är liksom 9-10, då blir det så fruktansvärt svårt så att det blir som ett beroende för dig.
Mm.
Du kickar igång på det, du kickar på dysfunktionella relationer. Du liksom får den här rushen av att vara i bråk och drama, det blir din drog. Så att det är som att när din anknytning så här slår i taket. Så, om jag säger, uttrycker det så då.
Jo, men för några veckor sedan så hade vi fått in en fråga från en tjej som hade en, hur ska man beskriva det? En datingproblematik som består av egentligen total panik så fort hon börjar träffa någon.
Mm.
Och jag tänkte att jag ska läsa upp den frågan igen. För jag och Matilda gjorde vårt bästa för att hjälpa henne.
Det gjorde vi. Mm.
Men vi tänker att nu när du är här så skulle det vara intressant att höra hur du reagerar på det här beteendet och vad du spontant tänker.
Mm, vad fint. Mm.
Hej Singelrådet, tack för en underbar podd. Hur dejtar man utan att må skit över att personen i fråga skulle kunna välja en annan tjej när som helst? Träffar en kille sedan några veckor tillbaka och mår väldigt dåligt av att han eventuellt får massa DMs på Instagram och så vidare. Hatar det här tidiga stadiet där man inte kan fråga vad är vi, men samtidigt ligger sömnlös över att han kanske ligger med eller träffar andra. Personligen blir jag lojal från date 1. Och jag undrar nu, hur hittar jag en hälsosam balans mellan att respektera min vilja och att ge killen andrum? Det känns inte hållbart att gråta över killar som jag knappt känner.
Shit, vilken bra fråga. Och svår, för det är så otroligt många lager i den här frågan. Att ha den här, jag skulle kunna så här, utan att veta vem den här kvinnan, det var en kvinna, är, säga, ja men det kanske är så, troligtvis att du har en otrygg anknytning. Så att då skulle mitt råd vara så här, lär dig om otrygg anknytning och vad det är för mönster. För att vi tror att det är den vi är, men det är ett mönster. Det är precis som en traumareaktion det här. Som att så här, shit, jag vill knyta an till en person. Och när vi har en ambivalent otrygg anknytning så vill vi knyta an skitfort.
Mm.
Liksom. Så när hon använder ordet lojal här så skulle jag vilja ifrågasätta det. Så här, hej, testa dig själv om du verkligen är lojal du är. För lojal är man i relationer där man faktiskt, det finns en lojalitet som är ömsesidig.
Det är något som har byggts fram.
Exakt, och när vi har en ambivalent anknytning så vill vi knyta an superfort, gärna vid första dejten. Eller gärna när man bara har börjat mässat på Tinder. Redan där börjar anknytningen. Därför jag är så rädd att jag ska bli utan och jag ska bli lämnad och jag har ju ett övergivenhetstrauma som gör för att mina föräldrar eller de jag har vuxit upp med liksom har varit där, har inte varit där, har varit där, har inte varit där, så, och det här blir aktiverat. Jag fick lära mig om min otrygga anknytning att jag har förväxlat ett aktiverat anknytningssystem, alltså som ett alarm. My brain go bananas när jag inte känner mig trygg. Det var det jag trodde var förälskelse.
Mm-hmm. Ja. Mm.
Jag kan inte sluta tänka på den här personen. It's all on my mind. Det är ett aktiverat trauma. Och jag trodde att det var förälskelse. Herregud, jag har ju alltid valt partners utifrån ett aktiverat anknytningssystem. Och så har min känslokropp trott någonting annat. För jag visste inget annat. Och det vet vi inte om vi har en otrygg anknytning. Vi behöver lära oss, skaffa oss kunskap hur det ser ut. Så det är första delen i den här frågan.
Och jag tänker när jag läser den här frågan att det som också sticker ut här är ju att personen eller personer med den här problematiken har ju svårt att vara i nuet.
Ja.
På så sätt att man istället sitter och där kan jag själv relatera till, att man istället befinner sig i olika typer av framtidsscenarion i form av katastroftankar, det här kommer gå åt helvete, han kanske är ligger med andra tjejer, han kanske DMar med andra, alltså så som hon skriver. Och vad tänker du kring katastroftänket och vad det beror på?
Men den delen i hjärnan som reglerar det här heter amygdala. Och det är ju våran liksom fight, freeze och flight reaktion. Och att hela tiden gå in i framtiden och bara, det handlar om att göra oss så trygga som möjligt. Om jag har kontroll på allt, då kan jag vara trygg. Och det är ett sätt liksom att fatta då så här, okej, jag behöver gå tillbaka till trygghet. Och då är det en annan sak som är så fruktansvärt viktigt, som jag också har fått lära mig. Om du kör omkring med tom tank i din bil konstant. Och så vet du inte, du åker omkring här på gatorna i Stockholm med tom tank och du vet att så här, shit, snart får jag bensinstopp, men du vet inte ens hur du ska tanka. Du kan inte fylla på dig själv. Du är tom. Och det är vi ofta. Helst med en ambivalent anknytning. Vi är konstant tomma. För vi behöver så mycket bekräftelse utifrån hela tiden. Och vi behöver kärlek och gemenskap utifrån hela tiden. För att vi kan inte ta hand om våra egna behov för att vi har givit upp dem hela tiden. Så vi har inte den kunskapen hur man tankar. Då kommer du bli desperat så fort en människa går förbi. Tanka min bil! Tanka min bil! Hej, hej! Du måste tanka min bil! Du får inte försvinna för då får jag bensinstopp. Så det är också ett lager i det här. Att lära sig att definiera och ta hand om sina egna behov. För när du har en trygg anknytning så kan du det. Du kan fylla din tank till hälften och sen så får partnern fylla upp resten. Men du kommer inte med ett underskott som vi ofta gör. Vilket blir jävligt påfrestande för en relation. Tanka min bil! Tanka min bil! Nej! Du får inte vara mer än 10 meter bort för att då får jag bensinstopp. För att all min livsenergi, allt vad jag behöver, det måste komma genom dig.
Men du, ska man inte tanka hela själv?
Nej, det gör inte vi människor. Då lever vi i ett samhälle som är alldeles för individualiserat.
Men hur gör man då när man är singel då? Om man inte träffar någon?
Ja, fast du tankar via dina vänner.
Ja, det gör jag nog.
Din familj. Du har ju andra relationer. Det behöver inte vara en kärleksrelation. Men vi är programmerade som människor att behöva varandra. Det kallas för ömsesidigt beroende. Är interdependency som det heter på engelska. Alltså ett hälsosamt liksom samspel med andra människor. Herregud, om vi skulle umgås en kväll så har ju vi fyllt på varandra med skratt och umgänge. Jag kan ju fylla på mig själv till en viss del. Men sen behöver vi andra människor. Och vi lever ju i ett samhälle och en tid som är så här, nej, vi ska klara oss helt själva. Det är då man är hälsosam och frisk. Nej. Det är det inte. Men vi behöver fylla på minst till 50% själv. Och när vi inte känner till våra behov och kan möta dem så blir vi väldigt desperata i relationer. Och då får vi ju panik.
Ja.
Såklart.
Ja.
Det går ju inte att få något annat. För jag håller ju på att få bensinstopp. Jag håller på att svälta ihjäl här fast det är helt omedvetet. Så jag måste ju få mat eller bensin av någon annan. Liksom.
Ja, och det är så svårt för att jag tänker så här, det här är alltså den här rädslan är ju en genuin rädsla. Det känns ju inte som någonting som bara, åh, det är inget man kan intellektualisera eller, alltså även om man är medveten om att så, ja, jag kanske har ett barndomstrauma, jag har en otrygg anknytning, så är det ju fortfarande en rejäl rädsla man står inför. Och det som händer då är ju alltså att genom att försöka kontrollera situationen, för det är väl det man försöker med om man så här går händelserna i förväg och bara så här, okej, men om han gör så, men om han är i, skriver med någon annan tjej nu, då ska jag liksom lika bra att jag förbereder mig
det här
på
kontrollerandet liksom.
Precis, och det behöver ju inte vara att det tar sig uttryck över den andra personen, men bara att man så här själv försöker skapa kontroll. Som vi pratade om vid ett tillfälle tidigare, men alltså att man försöker skapa kontroll kanske genom att bevaka vad personen gör på sociala medier. Ja. Man kanske räknar minuterna mellan sms-svaren, liksom slår upp en alltså, karta över ett diagram där man är så bara, han borde ha svarat nu, för rent statistiskt så har det gått 6 timmar.
Och nu står det på Tinder att han är 1 kilometer bort, ursäkta.
Vad gör han?
Vad gör han så
han
nära
knullar mig? Någon 1 kilometer bort. Klockan är bara 1:30 på eftermiddagen.
Ja.
För att det är det hjärnan gör när den är otrygg. Den får paranoida fantasier och vi går in i kontroll. Och det finns 2 sorter av kontroll. Kontroll av vår yttre värld. Hur länge sedan var det du var på Instagram? Vad har du likat för bilder? Och det där var någon ny bekantskap. Och finns hon på Tinder eller han på Tinder? Och så bara scannar man. Och sen finns det kontroll av självet. Alltså anpassning. Mm. Hur jag pratar, klär mig, inte ringer. Och nej, jag kan inte ringa förrän om 23 minuter. Då kan jag skicka iväg det där sms:et. Annars verkar jag för på.
Mm.
Så att man är konstant i kontroll och anpassning. Alltså finns det hela tiden en strategi.
Ja.
Och när man har en trygg anknytning så skiter man i strategierna och sen är man som man är.
Mm.
Och det också, jag kommer inte ihåg exakt vad som stod i frågan, men det är ytterligare ett lager. Så här, man kan ju inte säga det här så tidigt. Mm, för att det blir en strategi i kontroll av självet. Vem säger det?
Mm.
Vem säger att man inte... Vad finns det för regler? Vem är det som har skrivit de reglerna? Att man inte får säga saker... Alltså, på vilken dejt då? Vart finns den manualen? Skulle jag vilja våga ifrågasätta? Mm. För när du har en trygg anknytning och knyter an till någon tryggt, så är det liksom så här, hej, vi går ju på dejt för att kolla om vi ska ha en relation ihop. Mm. Det är ju det som är lite syftet.
Ja.
Och då så pratar man ju utifrån det. Så här känns det för mig. Mm. Det här känns bra för mig och så vidare. Men när vi har en otrygg anknytning, då pratar vi inte om hur det känns.
Mm.
Utan bara så här, vi spelar på sex och vi flörtar och försöker hooka den andra personen.
Precis, och hela tiden. En liten alltså inte riktigt veta vad de har oss. Liksom.
Precis, och så börjar man liksom hooka varandra i dysfunktion istället för att vara öppen och sårbar och säga så här, men jag är ju ute efter en relation och jag tyckte att det här kändes superfint, vad fint det kändes att träffa dig ikväll och jag träffar dig så gärna igen och kan vi inte höra, alltså, du är sårbar och öppen, men vi vågar inte det när vi har en otrygg anknytning, så därför kommer alla strategier och manipulationstekniker.
Men att ha strategierna, är inte det ett sätt att vara sårbar, fast på kanske fel destruktivt sätt, eller?
Ja, men på vilket sätt är en strategi?
Nej, men att man är så där orolig, alltså på något, det är ju en, ligger ju en sårbarhet i det. Har jag fel?
För mig, ja, men då kanske vi ska titta på definitionen sårbarhet. Mm. För mig handlar sårbarhet om att visa vem jag är fullt ut.
Jag håller med dig.
Och vad som pågår här. Så att om jag säger det till dig så här, ja, men shit, nu har inte du ringt på oss, nu vet, 4 timmar. Jag vet att det kanske är skitlöjligt, så jag blir bara helt orolig.
Mm.
Jag trodde att du inte ville vara min kompis längre.
Ja.
Och så kan vi garva åt ihop så här. Ja, men jag har blivit du så där orolig. Liksom att det finns en renhet i relationen.
Det är ju ett sätt att visa sårbarhet. Ja. Alltså. Även om man är otrygg.
Ja. Ja, precis. Ja. Mm. Det var den definitionen som jag...
Men då är jag djävulens advokat här borta då, och representerar tjejen i frågemejlet.
Mm.
För att det där med att liksom att just säga den där saken, till exempel, åh gud, nu blir jag orolig här för du har inte svarat och ringt. Om någon säger det till mig, som jag kanske, låt säga att jag dejtade en person några veckor, eller så här, inte så länge, och den skulle ganska tidigt börja uttrycka det här, då skulle jag med min historik och liksom vad jag är i bli livrädd.
Ja.
Alltså, du skulle bara, jag är skyldig dig någonting, jag är skyldig dig någonting.
Ja, för att Emily, du har en otrygg anknytning.
Ja.
Så det är därför du blir livrädd. Ja. Och det är därför otrygga personer dejtar varann.
Mm.
Därför att när vi som en otrygg person möter en som har en trygg, så tycker vi att de är för på. Men herregud vad du är på. Därför att de är väldigt sårbara och intima.
Precis.
Och vi bara, what the fuck, this is too much. Mm. Herregud, skaffa ett eget liv. Gud. För att vi, de spelar inte spelet med oss, så därför väljer vi bort de trygga personerna.
Mm. Mm.
Vi blir inte ens attraherade av oss, för attraktionen handlar i push and pull, och det ska slita lite och det ska...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och då är det så här att när vi har en ambivalent anknytning, och mycket, nu pratar vi ju mycket om det för att vi har det båda två, då så är det också så här, ju mer svårfångad ett objekt är, desto bättre vill vi ha det, för det är ett sånt bevis att vi är älskvärda. Han kan, ingen annan kan fånga den här personen, men ja, det betyder att jag är älskvärd. Det måste vara något speciellt med mig.
Tack. Mm.
Och då så behöver vi lära oss att det är så vår hjärna liksom är programmerad. Det är bara en programmering. Så att, och det är skitsvårt. Och för att återkomma till den här frågan, ser ni hur många lager det är i den här frågan? Vi kan ju prata om det här hur länge som helst.
Ja.
Så är det så här, i stunden när man får panik så kan man ju inte tänka så här, ja, jag har en otrygg anknytning och då skulle jag göra så här. Man kan ju inte bli, för då går vi upp och blir logiska.
Mm.
Det vi behöver göra när vi har en panikattack, det är att ta hand om panikattacken. Och det kan vi göra med någonting som heter tapping, som man kan googla på. Man kan göra det genom andning. Och det är för att amygdalan som slår ut ett alarm, som är ett mänskligt alarm, goes burp, burp. Och vi måste så här, ta oss tillbaka till vårt trygga system.
Mm.
Hjärnan innehåller tre olika system, varav hotsystemet och trygghetssystemet är två av dem. Och när vi är i hotsystemet, då är det hot. Då är det fight, liksom fight for your life.
Mm.
Och då får vi ofta panik. Så vi behöver lära oss verktyg för att ta tillbaka oss till trygghetssystemet. Och andning till exempel, meditation är en annan. Gå ut och ta en promenad, ringa till en kompis. Vad gör mig trygg?
Mm.
Inte att äta 27 kakor som jag gjorde. Och liksom snuttefilten och gå ut och ta en cigg och säga, jag blir inte trygg av det. Jag stressar. Min kropp utsöndrar ännu mer stresshormon. Och då blir jag ännu mer panik.
Eller att skicka ett sms till.
Exakt. Exakt. Så jag behöver lära mig att ta mig över bron till mitt trygga system i hjärnan.
Mm.
Och ta hand om det som är i stunden. Så att det finns ett sätt att hantera det i stunden och sen ett steg att hantera det långsiktigt. Att förstå att det här är mitt anknytningstrauma. Jag behöver lära mig hur jag hanterar, vilka jag ska dejta så att inte det här uppstår. Där jag inte dejtar, där jag konstant är i någon form av traumareaktion. Liksom.
Mm.
Så. Och så kan man börja programmera om.
Men det jag undrar, du pratar om att programmera om och sådär. Alltså, jag upplever att jag i grunden har en väldigt trygg anknytning. Mm. Jag har haft en jättekärleksfull familj, allting bra så.
Grattis!
Absolut, men sen...
Skryt!
Nej, men nu kommer icke-skrytet då. Eller jag vet inte, men det vet ju du, Emily. Sen har jag haft en historik av relationer med just det där push and pull, och att jag att det jag inte kan få, och liksom varit med personer som kanske varit väldigt emotionellt otillgängliga. Alltså jag har ändå gjort det fast jag haft den här trygga anknytningen i grunden. Och sen i det känns som, men vad är det här? Varför håller jag på så här? Liksom? Det känns inte som mig, men nu är jag fast i det ändå. Jag kan inte sluta. Och sen till slut blev det så pass att jag fick börja gå i terapi för det. Och nu 2 år senare efter den terapin så känner jag mig trygg igen. Men kan det vara så? Kan det också vara så att man liksom förstår vad jag är på väg.
Ja, jag förstår. Det finns ingenting som är svart och vitt. Du är inte 100% trygg. Ingen människa är 100% trygg, 100% otrygg. Jag har också en ganska stor del trygg i mig. Som jättefina sidor liksom, i mig själv och där jag kan vara trygg och så vidare. Men jag har större procentuell otrygg. Och du kanske har, säg då, om vi gissar så här, 80% trygg. Och de här 20, de blir aktiverade beroende på vilken partner du har.
Mm.
Så att om du skulle vara med en jätteundvikande partner så blir din otrygga sida väldigt påtaglig.
Mm. Mm.
Så. Mm. Och det här är liksom... Ja, men det är en glidande skala.
Mm.
Men man kan också, om du skulle vara med en trygg person, då blir inte den här liksom delen aktiverad. Och du kanske har lättare än vad jag och Emily har att dejta en trygg person. För det är inte så jävla tråkigt för dig.
Som jag vet inte om jag har gjort det faktiskt.
Har du inte?
Nej, inte riktigt. Nej.
Nej gud, kan inte jag uttala mig om.
Nej.
Men fattar du, så att vi liksom aktiverar olika saker och det är liksom, ja men de där 20-10-5% då kanske börjar som ett alarm. Beroende på, för det är ju hela tiden en synergi, en dans liksom.
Mm.
Herregud, om jag skulle komma hit och vara skitotrevlig så skulle ju det aktivera någonting i er båda.
Ja.
Liksom, vi är ju mänskliga.
Mm.
Det är inte så här, ja och då är jag så trygg. Så jag sitter kvar här.
Nej,
liksom.
Just det.
Men jag kanske säger sen liksom så här, men den där människan kan vi aldrig bjuda hit igen.
Mm.
Men om man då har en super otrygg kanske säger så här, jo men jag ska ändra den där människan. Jag kan rädda den där människan.
Oj,
och jag kan nog få den där människan att må bra igen.
Ja, alltså, visst. Mm.
Det är hur vi reagerar sen. Liksom.
Ja.
Långsiktigt.
Mm. Då undrar jag om vi liksom går tillbaka till det här, för vi återkommer ju hela tiden till så här, okej, rädsla, kontroll, strategi, försöka liksom få en balans i en jobbig situation, och när vi pratar då om spel, du nämnde lite kort att du hade förväxlat förälskelse med liksom det här dramatiska push and pull och liksom. Hur vet man vad som är då äkta känslor och vad som är effekten av liksom en så här katt och råtta lek?
Skitbra fråga. Här får jag så mycket av mina klienter som är otrygga. Så säger jag så här, okej, vi ska gå mot en mer trygg liksom, anknytning, en relation. Och de vet ju inte ens vad det är. Det är ju liksom så här, hur ska man kunna gå i en riktning som man inte ens vet vad är målet då?
Mm.
Då skulle jag kunna säga så här, en trygg relation, en trygg och hälsosam relation är som en trygg hamn. Du kan vila i den. Du kan liksom... hämta hem dig själv. Du kan veta att vilka äventyr du än gör i livet så kommer du hem till en trygg hamn. Och det, när du är barn och har en trygg anknytning, så har man fått uppleva det.
Mm.
Jag kan ge mig ut på äventyr till lekplatsen eller flytta till Barcelona eller vilket äventyr du än liksom vill göra i livet, för att jag kan alltid komma hem till något.
Mm.
Och det är en trygg relation. Men om det här, den här trygga hamnen allt konstant är i storm, så kan man ju inte komma hem till någonting. Man kan liksom inte hämta hem sig själv i det. Så att först så måste vi veta, vad är det vi går mot då? Liksom.
Mm. Och liksom hur vet man det? Alltså, jag tycker fortfarande att det är jättesvårt.
Ja. Mår jag bättre? Mår jag sämre?
Mm.
Det är två.
Ja, väldigt. Okay.
Mår jag ge det här energi eller ta det energi?
Ja, men då tänker jag så här också. För att jag är en person som lätt kan ta på mig skulden själv då. Att så här, för jag kan ha lite svårt att då se. Okej, jag märker, jag träffar den här personen. Lite saker triggas i mig. Oavsett om det är en trygg eller otrygg. Det är bara olika saker som triggas.
Mm.
Att så här, vad... om jag mår dåligt av då och då av att dejta den här personen, är det nödvändigtvis den personens fel? För det är ju, jag menar, jag kan ju själv skapa fake scenarios i mitt huvud. Och då är det ju jag som skadar mig själv. Då vet ju inte jag, vad har det med äkta och känslor att göra? Alltså, förstår du, att det kan bli så jävla luddigt i...
Nej, men när ni väljer att podda ihop så gör ju ni det för att det finns någon jävla skön feeling mellan er. Så här, fan vad det här känns skönt, vi lirar bra ihop, vi liksom, den ena säger A så säger den andra B liksom.
Mm.
Så då väljer ju ni varann utifrån en känsla som är skön.
Men när det kommer till en kärleksrelation och vi har en otrygg anknytning, så väljer vi ofta inte partner med samma liksom intention.
Nej, vad väljer vi med då?
Av att det sliter skönt i bröstet.
Jaha.
Det är liksom
att det händer någonting. Det är inte så viktigt vad det är för typ mycket, av känsla.
Nej, det är så mycket sensationer i min kropp. Så den här personen ska jag nog vara ihop med. Bara för att man känner känslor för en person betyder inte det att den här personen är en bra person att ha en relation med.
Men du sa en så bra sak när vi hade en liten kisspaus här innan. Om din relation. Att ni lärde er, du visade så här med fingret, om vi säger att det är som en tornado.
Ja.
Så visade du att innan så hade ni, eller du hade liksom lärt dig att man börjar här uppe, där är liksom tornado, och sen så går det går liksom bara neråt.
Det är nedåtgående spiral.
Ja, men precis. Så menar du. Ja,
så att man börjar på topp och det är förälskelse och allt är så härligt och man har jättemycket sex och mycket äventyr, och sen blir relationen sämre och sämre och sämre tills man gör slut. Det jag och Theo har lärt oss i vår relation, det är att göra tvärtom. Vi har ändrat, vänt upp och ner på spiralen. Det är liksom att vi skapar mer och mer kärlek. Så att jag är mer kär nu efter 7 år än vad jag var i början av relationen. Vi mår bättre, har bättre relation nu. Det blir alltså, en uppåtgående spiral av kärlek, och det är tecken på en hälsosam relation. Det blir bara bättre och bättre och bättre. Inte sämre och sämre, och till slut gör man slut.
Ja, för det där är också, påverkas ju också av så här mycket föreställningar som finns där ute om att, så här, att i början det är det bästa, liksom, den förälskelsen. Just det. Men för mig är ju det en nära döden upplevelse. Det är ingenting som jag, och speciellt när det finns så här, alltså, det finns ju så här uttryck om att så här, det händer när det händer, det händer när det är rätt, och om det inte funkar mellan er, då är det bara inte meningen.
Nej.
Och när folk säger det till mig, då är jag så här,
jag har ju råkat säga det.
Ja,
till
det
dig.
Har du. Men det är många som har gjort det. Men jag är så här, då är jag bara, slutas. Det är inte sant, för att det är att säga till mig, ja, Emelie, eftersom det inte har hänt så förtjänar inte du kärlek.
Exakt.
Och jag tycker att jag tar det personligt, för att jag vet ju mina egna mönster. Jag vet ju mina egna erfarenheter, och om någon då kommer och säger till mig att så här, då är det bara inte meningen.
Nej, men alltså jag menar ju, om jag säger så till dig till exempel, så menar jag att du är värd kärlek.
Jo, jag vet att du tycker det.
Men... att du är värd att det ska hända dig, och att jag tror verkligen att det kommer hända dig. Att du träffar någon som kan möta dig. Det är så.
Ja, och jag vet ju for a fact. Alltså jag har ju varit i relationer, så jag vet att jag inte är oälskbar.
Ja.
Nej, men så här. Men jag
förstår vad du menar.
Men att det är så här, att för vissa personer som då har lättare att skapa djupare band och kontakt med människor, så det får ju mig att bara känna mig dum och dålig. Alltså på ett sätt. Att så här, ja, men det var skönt att det är lätt för dig, men jag kan ju känna även med en person som är då väldigt krånglig, precis som jag är, att så här, den har ändå någonting som jag väldigt gärna vill ha. Och då kan det vara svårt för mig till exempel, att hur vet jag när det är dags att dra gränsen? För att så här, ska jag fortsätta träffa den här personen fastän jag märker att han har samma problematik som mig, när är det värt att satsa? När är det, hur vet man det?
Ja, men du tar upp något skitviktigt här. Gränser är ju så viktigt i relationer. Så att när jag coachar mina singlar så säger jag, men testa gränser redan på första dejten. För att se om de är, liksom är mottagliga för att du sätter en gräns och uttrycker ett behov.
Och vad skulle det kunna vara?
Ja, men det kan ju vara till exempel att man behöver avsluta dejten i tid. Så här, men vet du, 10:00 behöver jag gå. Fy fan vad du är tråkig.
Ja.
Om det är någon som reagerar så, då bara check på den. Det här är en person som inte respekterar andra personers gränser och behov.
Ja,
till exempel, då behöver man testa det, därför att hela dejtingfasen är ju för att ta reda på om det här är en bra person att ha en relation med. Inte så här, vad vill jag ha, utan vad behöver jag med min anknytning, mina trauman, kanske ett medberoende. Vad behöver jag för typ av person att ha en relation med? Inte som vi ofta gör när vi har en otrygg anknytning. Jag dejtar för att hooka den här personen. Så den här personen, jag, liksom, så att den personen ska bli intresserad av mig.
Ja, och sen kommer man på, men gud, ja, Exakt. Vi är ju inte ens om den här människan.
Exakt.
När man har fått det, man bara, ah, hejdå.
Exakt, så det blir en tävling istället för att man faktiskt så här, okej, om jag ska starta företag med någon, då behöver jag ta det ganska långsamt för att veta om det här är en person som jag liksom verkligen ska ha ett företag med. Mm. Och det behöver vi göra när vi dejtar också. Och så gränser och uttrycka behov istället för att de ska komma här framme på 20:e dejten. Ska jag vara i relationen eller inte? Det är ju en jävligt drastisk gräns. Och så kanske man inte ens har satt en gräns fram till dess. Mm. Ska jag vara med en person som tycker jag är löjlig eller överkänslig till exempel?
Mm.
Och så testar man det. Nej, men herregud, han var ju skitarrogant, den här personen.
Så det du säger här, du nämnde tiden. Hur viktig är tiden i ett sånt här sammanhang?
Ja, den är ju superviktig. Därför att när vi har en otrygg anknytning så vill vi in i relation så fort det bara går. Vi vill liksom så här, det ska vara en relation. För då har vi hookat, knytit. Att knyta an betyder att knyta ihop två liv. Mm. Vi ska knyta ihop de här liven alldeles för fort. Så vi behöver ha en plan. Det är hälsosamt att det får gå lite tid.
Ja.
Mm. Liksom. Det är hälsosamt att kanske inte blanda in barnen förrän, du vet, här framme.
Just det.
Men om vi har en otrygg anknytning så vill vi gärna blanda in barnen på tredje dejten. Mm. Därför då, det är ett sätt att knyta. Liksom, vi knyter för hårt för fort. Mm. Vi behöver låta det ta tid. Och det här kan man ju behöva hjälp med. Och då, så precis som du säger, att man tar ju relationsråd av sina vänner. Det är ju det vi gör.
Ja.
Gör inte det. Därför att ofta så har ju våra vänner också en otrygg anknytning.
Men vem ska man ta råd av då?
Ja, men alltså leta efter någon som redan har gjort det. Nej, men alltså man kan ju inte be någon om råd om ett företag som aldrig har haft ett företag själv. Nej. Eller som har gått konkurs 27 gånger. Mm. Man liksom så här, man frågar sina polare som inte heller får relationer att funka. Eller så frågar man dem som har trygg anknytning som inte ens vet hur det är att ha en otrygg anknytning. Precis. Och de bara, men vadå? Det är så himla lätt. Det är bara, det är bara gör så här. Bara, what the fuck? Nej, jag kan inte det.
Det är bara att höra av dig. Det är bara, vadå? Det gör väl inget att man skickar fem sms?
Nej, precis. Så att, men det finns ju hur många experter. Jag är en av dem som man kan be om råd. Så här, okej, hur är det här som kan se hela bilden? Inte bara liksom en liten tårtbit av vad du går igenom.
Nej, men precis. Och jag tänkte, vi pratade ju om så här, okej, hur skiljer man äkta känslor från ett så här, effekten av ett katt och råtta spel? Men då tänker jag också, hur ska man så här, i en sån här situation, säga att det är två personer med otrygg anknytning som dejtar varandra. Då kan man ju i min erfarenhet, både från min sida och hos dem jag dejtar, så har det ju kunnat vara så här till exempel att ord och handlingar går emot varandra. Alltså till exempel att jag kan känna väldigt mycket att så här, ja, men den här personen tycker om mig. Alltså i ett dejtingstadie. Den är, jag tror att hen är förälskad i mig. Eller så här, jag kan på hens handlingar tycka mig se det. Men personen kanske uttrycker så här, jag är inte redo för en relation. Jag är inte, jag kom nyligen, den här stressen. Och det är också någon, alltså en härva jag har varit i några gånger i mitt liv, att man hamnar i man kör fast där lite, att så här, jag tycker mig kunna känna av att det finns känslor, men vad jag hör är något annat. Och vad gör man då?
Man litar på vad de säger. Om jag dejtar en person, det här har jag gjort så många gånger, som säger så här, du, jag är ingen bra person att dejta. Då ska man inte dejta den personen, för de vet att jag är ingen bra person att dejta. Lita på vad folk säger och inte så. Om de säger till exempel, och sen kan det vara helt tvärtom, de kan säga så här, jag älskar dig, och så behandlar de dig som skit. Då behöver du ju titta på den faktiska handlingen. Men om en person säger liksom, nej, men jag vet inte om jag är redo, ja, men stå kvar då. Det här är en jättefin metafor, en bild. För att en hälsosam relation ska uppstå så behöver det vara två personer som är villiga att gå emot varann. I en ohälsosam relation så går en emot och en springer iväg. Och sen när den som har gått emot vänder, då vågar den andra. Men det är alltid någon som jagar i en ohälsosam relation. I en trygg relation då är det så här, okej, om du inte är redo, då står jag kvar. Man behöver inte ens gå emot, jag bara står här. du får komma till mig om du är redo eller inte. Men det gör vi inte när vi har en ambivalent anknytning, för vi bara jagar. Mm. Nej, men vadå? Vi skickar ett sms till. Vi gör, vi liksom...
Men det är, förlåt att jag avbryter dig, men det är ganska jobbigt att stå där och
jag
vänta.
Jag vet, för det är så fruktansvärt sårbart.
Ja.
Och vi vågar inte vara sårbara. Och vad är ovissheten? För vi är så otrygga så vi måste ha kontroll. Ja, men... Och när vi jagar så har vi kontrollen.
Alltså jag sitter här och tänker så himla mycket på det du sa om att man ska ha något att komma hem till och sådär liksom. Och jag kan uppleva att jag ofta blir så där, om jag träffar någon som är otrygg och så, att jag har en sån, jag vill så himla gärna visa så här typ, men det är inget farligt typ, och jag vet att kärlek kan vara underbart och liksom att ge och få och sådär, och jag vill visa dig hur, alltså mitt hem liksom. Mm. Jag vill ge dig någonting att komma hem till, men att boohoo kanske då, men det känns också som att det blir också ett jättearbete att försöka, om någon springer iväg hela tiden och är sådär, jag är ingen bra person att dejta, att stå pall.
Yes,
liksom.
Det är därför vi går in i kontroll. För det är så jobbigt att stå kvar där. Men när vi klarar av att stå kvar där och den andra personen som man då dejtar är villig att komma in i den här cirkeln då och möta dig där, är så magiskt att vara där tillsammans. Alltså jag har ju aldrig fått uppleva det här förrän jag i min relation med Theo. Mm. När vi båda vågar stå kvar, till exempel i ett tjafs, och ingen av oss liksom drar iväg eller slår igen dörren eller du är dum i huvudet, utan vi bara står. Det är som att från den platsen så expanderar livet på så fruktansvärt vacker, och där får vi uppleva kärleken.
Mm.
Det, och jag kan inte säga hur det känns. För att man behöver ha upplevt det. Och när våra klienter får uppleva det i ett dejtande eller i en relation, då bara, oh, wow, du stod kvar, jag stod kvar. Bara, det hände någonting med oss. Därför att det är det vi har längtat efter sedan vi var jättesmå.
Mm.
Att någon bara ska finnas där. Gå ut du, jag står här.
Mm.
Men inte så här, du står här och så ska du få behandla mig som skit, för att i den här cirkeln får det bara plats kärlek.
Mm.
Och det är gränssättningen, det är cirkeln som man drar runt sig själv eller sin relation, att här inne ska det vara kärlek, ingenting annat.
Men hur mycket hänger det här ihop med ens självkänsla? För jag kan tänka mig att självkänslan både kan vara grund och sen ta skada av kanske. Eller i alla fall självförtroende.
Ja, men självkänslan, om vi börjar där då. Känslan vi har för oss själva.
Mm.
Alltså jag är älskvärd. Har vi en otrygg anknytning så känner vi oss ofta inte älskvärda. Eftersom vi har liksom så här, nej men oj, de beter sig så där. Jag är nog inte älskvärd. För att mina föräldrar vill inte riktigt vara med mig på ett emotionellt sätt. Liksom. Jag är inte älskvärd. Och då får vi en låg självkänsla. En låg känsla av oss själva. Så. Och då börjar vi dejta personer som kan fylla på det här.
Mm.
Kanske jaga de omöjliga och så vidare. Vi försöker utifrån göra det här. Och vi behöver lära oss, om vi inte, liksom, alla människor behöver lära sig att fylla då tanken. För då börjar vi säga till oss själva, jag är värd att älskas, så jag tar hand om mig själv.
Mm.
Så. Mm. Och sen självförtroende. Förtroende, det är att ha ett förtroende för sig själv. Det jag säger att jag ska göra, det gör jag.
Mm.
Jag sätter en gräns. Jag har ett förtroende att jag själv kan ta hand om mig själv till exempel. Jag sätter en gräns, eller jag säger att jag ska lära mig springa 5 kilometer, så lär jag mig springa 5 kilometer. Jag har ett förtroende för mig själv. Så det är liksom, och det här hänger ju ihop med en otrygg anknytning, för att det ofta är de här, liksom, självkänslan är väldigt låg. Sen kan du vara fruktansvärt framgångsrik på alla andra områden i livet.
Mm.
Det handlar inte om det. Det är bara att du har kunskapsbrister just i det här. Lär dig om hur man skapar en kärleksfull relation. Det är som att sätta sig i skolbänken igen.
Mm. Hade du en fråga som var kopplad till
Fan
det här? Eller annars kan jag köra...
Jo, alltså det här som Emily pratade om lite nu här då, om man märker på någon att så här, men det känns som att du är förälskad liksom. Kan man hjälpa den personen, alltså hur hjälper man den personen att visa den sårbarheten? Hjälper det till exempel själv säga så här, jag är kär i dig?
Det är ju så individuellt. Jag tror inte att det, jag kan nog inte ge ett generellt svar, men det hjälper att stå kvar. Stå där. Och för att om du börjar jaga en undvikande person, då kommer den att dra sig undan. Och är den undvikande personen intresserad av dig, om vi tar den dynamiken, och om du står kvar liksom, och att stå kvar betyder ju också att emotionellt stå kvar. Jag är här, man kanske säger det, ja men jag är här liksom, om du vill. Mm. Och den personen kliver in i cirkeln, för då finns det en energifält som faktiskt man kan kliva in i. Mm. Så att det är liksom, ja, men jag kan bara säga så här, stå kvar, för att det är så, hjärnan är så lurig, och i de här mönstren och manipulationen som vi har lärt oss sen vi kanske är liksom 2 år gamla, så kan det vara så här, ja men jag står kvar och då säger jag att jag älskar dig eller förälskad, men det är egentligen en strategi.
Mm.
Förstår du? Det är som ett sånt jäkla svårt schackspel. Vad är vad? Mm. Varför säger jag det? För att om jag säger så här, men jag vill jättegärna dejta dig, och jag hör av dig liksom så här, men den här personen hör inte av sig. Nej, men hej då. Det är inte hälsosamt för mig att dejta någon som faktiskt inte, som Nej. Jag måste jaga hela tiden.
Nej.
Liksom. Men att gå för fort fram kan ju vara en strategi,
mm-hmm,
för den otrygga, för att knyta för fort.
Mm.
Jag älskar det, man flyttar ihop liksom på efter 3 veckor och sådana saker. Liksom. Vi behöver lära oss våra egna mönster, för då är jag så här, shit, jag vill ju alltid knyta an så himla fort. Ja. Så nästa gång jag dejtar, om jag har lärt mig det, för det är ju en sak för person A och en annan för person B, liksom hur de här mönstren spelas ut, då kanske jag ska sakta ner lite då den här gången och bara se om det händer någon liten skillnad.
Mm.
Att göra tvärtom. Så här, okej, jag sakta ner, jag låter det gå liksom sakta, jag börjar uttrycka mina behov, för det gör vi sällan i en sån här otrygg relation.
Mm.
Vi liksom bara, nej, men det inte spelar det någon roll för mig, och sen sitter man liksom på Instagram och kollar likes.
Mm.
Liksom. Så att vi visar inte vem vi är, vi håller upp en fasad. Mm. Och sen blir vi förvånade när vi på 7:e dejten släpper fasaden. Mm. Och helt plötsligt blir emotionella, och så springer den här personen iväg. Ja, men den här personen har ju varit intresserad av mig för att jag inte haft några behov.
Precis.
Och helt plötsligt kommer behoven, och så fattar man inte varför det inte funkar.
Mm, mm.
Liksom så här, ja men det har ju inte, ja men jag har ju attraherat en person som inte vill ha en relation med känslor i.
Mm. Ja, just det.
Mm.
Just det. Hur blir man bättre då på att visa sårbarhet?
Man tränar på det. Precis som du blir bättre på allting. Bättre på podda, bättre på springa, bättre på matte, bättre på att spela golf. Du tränar. Det finns ingen liksom genväg. Det finns ingen mirakelpiller.
Vad är exempel då på att visa sårbarhet när man dejtar någon till exempel?
Det är att uttrycka ett behov. Till exempel om en person kommer för sent. Eller så här, vet du, jag är intresserad av en relation där vi respekterar varandras tider.
Mm.
Skitläskigt, för nu kanske han inte vill dejta med mig och tycker att jag är jättejobbig. Det är läskigt att visa sig själv, så därför gömmer vi oss. Så varje gång du känner att du skulle vilja säga någonting, men bara nej, det kan jag inte säga. Välj den läskiga vägen.
Mm.
Välj sårbarheten och lutar in i den. För varje gång vi gör det så bygger vi liksom sårbarhetsmuskeln. Även om det inte blir lätt. Jag har skitsvårt ibland fortfarande. Men jag är mycket bättre på det.
Mm.
Liksom att så här, jag kan fortfarande i min relation med Theo vilja så här, om han har sårat mig till exempel, liksom, vilja gömma det för honom. Och så här, nej, jag ska inte säga något, för jag vill inte att det ska bli problem. Eller liksom så här, säga någonting så börjar jag bråka, vi börjar bråka nu. Och så kanske han frågar mig så här, är det något? Jag bara, nej då! Och sen bara, i huvudet. Bara,
ja.
Och idag så kan jag liksom så här, jag har fortfarande samma motstånd, men jag väljer sårbarheten. Så här, ja, det är något. Och jag vågar knappt säga det här till dig. Jag är så himla rädd att vi ska börja bråka nu när vi har haft det så fint så himla länge. Och nu ska vi göra det där och där. Och jag vill inte paja. Och han bara, okej. Då står han kvar. Och så säger han så här, du får säga till mig vad det är för någonting.
Mm.
Och på det sättet står han kvar i vår heliga cirkel. Liksom, så här.
Just det.
Jo, men alltså jag blev jätteledsen när du tittade på mig så där förut, för då tror jag att inte du älskar mig, och det tillhör min ambivalenta att hela tiden läsa av honom att han inte älskar mig längre.
Just det.
Liksom. Och så säger han bara så här, men älskling, tack för att du berättar. Och så står han kvar hos mig och säger, blir han min trygga hamn? Och jag bara, ja. Och så smälter hela själen. Liksom. Ja, ja.
Vi måste också gå in på det här lite kort, vi ska snart börja avrunda, men ett sätt att hantera de här jobbiga känslorna kan ju vara att till exempel ägna sig åt någon form av självsabotage. I form av att man kanske alltså man står inte ut med den här osäkerheten. Man kanske har dejtat någon i 6 veckor och man bara, men jag vet ju fortfarande inte vart det här är på väg och jag orkar inte ta upp det. Och jag vill inte vara jobbig, jag vill inte ta det. Och att man i panik liksom avslutar relationen. Vad har du för tips? För man, vad kan man göra i en sån situation där man är redo att kasta in handduken bara för att man är just så rädd?
Ja, superbra fråga. Jag skulle träna precis det vi har pratat om. Stå kvar och se vad som händer. Stå kvar en liten stund till. Sätt en liten såna tidsram då. Okej, om det fortfarande känns så här läskigt om en månad, då kan jag avsluta. Då är det okej. Och innan dess behöver jag kolla A, B och C med den här personen. Mm. Jag behöver checka, jag behöver få en reality check på det här. Därför jag vill ju alltid fly från alla mina relationer. Alltså jag bara packa väskan. Mm. Jag tror att jag packar väskan 50 gånger i min och Theos relation. Och då så är det så här, okej, B, är nu en bra tid att ta det här beslutet när du är upprörd, jättearg? Vänta till imorgon och så får vi se. Och det har jag aldrig, vi är fortfarande ihop. Liksom. Så att så här, lugna ner, se till att du är i det trygga systemet i hjärnan så att du inte är i hotsystemet när du tar dina beslut.
Men är det dags att uttrycka sina behov då när man känner den paniken?
Nej, men då har du ju ett behov som du måste möta själv. Andning, tapping, en promenad, tillbaka.
Precis, det är inte att man ska lägga det på den andra.
Nej, exakt, för att vi kan så här, fly i panik. Det är ju en av traumareaktionerna att fly. Se till att du är trygg och har varit trygg i ett tag. Liksom, inte så här 5 minuter, utan så här, men nu känner jag mig helt integrerad med hela mitt vuxna jag och mina känslor och min magkänsla. Jag har kontakt med allt och då kan jag ta ett bra beslut.
Och där vill jag också inflika om en grej från mitt eget liv då, när man liksom tittar tillbaka. Ibland kan det kännas som att man bara står och stampar, bara, jag kommer ingenstans, och bara, jag har fortfarande de här problemen. Men jag försöker ändå att regelbundet blicka tillbaka. Bara, vad är det jag har utvecklats på? Alltså på vilket sätt har jag faktiskt arbetat med de här grejerna på ett sätt som har blivit mer positivt? Och då har jag ett exempel på det som jag tycker stämmer bra överens med det här att välja att stanna kvar. Att våga att ta den här risken som det ändå innebär. Att jag kan bli sårad om jag dejtar någon, jag kan bli lycklig. Liksom, vi står ju mellan det. Och en sak som jag ägnat mig åt väldigt mycket i yngre dagar är det här med att när jag inte vet vad jag har en person, när den här dejtingpaniken kommer upp och liksom jag blir osäker för att personen kanske inte har återkommit eller den har öppnat mitt meddelande men lämnat mig på läst. Den har lagt upp någonting på story men den har inte svarat på mitt sms. Bla, 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 bla. Att jag tidigare har hanterat det i liksom affekt genom att då smsa någon annan kille. Så drar jag hem och ligger med honom. Eller jag har börjat gå, då har jag kanske startat upp Tinder igen. Alltså, för att nu har jag väntat 10 timmar på det här sms-svaret och det har inte kommit, så lika bra att jag hittar någon annan. Så jag har alltid fluffat upp med liksom massa personer runt omkring som jag egentligen inte vill ha. Men som jag bara har som safety net. Jag är väldigt glad att jag har kommit förbi det stadiet, för att det upptäckte jag efter väldigt många år att så här, men jag gör ju våld på mig själv.
Ja.
Jag vill inte ens ligga med den här personen. Jag gör det ändå. Och jag har dessutom dragit in massa andra oskyldiga personer i mitt eget drama.
Som ett sätt att hantera känslor.
Ja.
Därför att, för att förmågan att hantera känslor har vi inte fått lära oss i vår otrygga anknytning. Så därför, jag åt kakor.
istället för liksom så här, jag rökte och jag åt kakor för att döva mig själv, eller så shoppade jag och så, förstår du, och det är så, så skaffar vi oss, det är så ett beroende uppstår som ett sätt att, att bearbeta liksom känslor som vi inte klarar av. Och därför, så vissa spelar, vissa använder sex, kollar på porr, dricker alkohol, röker en joint, liksom. Det är så vi gör, så, så blir det, det det som kallas för självmedicinering. Vi medicinerar oss själv med olika beteenden, och då behöver, och för att vi då ska kunna, de, alla de beteendena, vad det än är, och jag hade liksom 78 sådana beteenden, så, så var det en för sig bara, vadå, spelar ingen roll. Men när jag la allihopa på bordet bara, holy shit, alltså, det här står i vägen för att jag ska bli en känslomässigt nykter, hälsosam människa. För då behöver jag, om jag ska dejta nyktra, hälsosamma personer, måste jag ju bli det själv först. Annars dejtar jag ju bara onyktra liksom, personer i den.
Det alltså, någonting jag tänker på är, som jag ändå vill veta, är typ, alltså, om man själv är i ett stadie i livet där man kanske inte har världens bästa självförtroende eller självkänsla, så, för det drabbas vi alla av i perioder. Även om man är liksom trygg i grunden, så skulle man kunna adoptera den man dejtas beteende? Kan man göra det?
Kan du ge ett exempel?
Nej, men så det som du pratar om, Emelie, till exempel, det var för några år sedan så träffade jag en tjej som var väldigt så här, livrädd för att visa känslor liksom, och jag visste aldrig vad jag hade henne och sådär. Och då vet jag att jag liksom började så här, göra det som jag tänkte att hon kanske gjorde, för att jag blev rädd liksom, av, jag blev rädd för att bli sårad, så då började jag backa upp genom att vara med andra eller hångla med någon annan eller så. Bara för att, även om jag, fast jag kände hela att det var sånt motstånd i mig, att jag bara, det här är inte jag, jag gör inte så här.
För det typ skulle bli jämnt.
Ja, det skulle jämna ut sig liksom. Ja, för jag vet att hon, för jag blev själv helt fuckad av det, att jag typ blev, alltså jag kände inte igen mig själv i att bli så där misstänksam. Jag blev också besatt av att checka sociala medier, vem har en gill, alltså så, sådana saker. Alltså, så min fråga är väl liksom, kan man liksom nästan ärva ett beteende av den man dejtar, fast man inte är så i grunden liksom.
Ja, ja, det skulle jag säga. Du får ett motstående beteende. Om du är, om jag är med en person som är alkoholiserad, om jag aldrig har varit medberoende i mitt liv, så kan jag utveckla ett medberoende av det. Därför att vi är ju i synergi med varandra hela tiden, så att mitt beteende påverkar ju ditt beteende. Vi är liksom inte ensamma öar. Och har vi då till exempel lite otrygg anknytning, då är det det som tar över i den här. Och så blir det det som blir aktiverat och börjar låta högst i vårt liv. Liksom, och då tar vi ju de här copingmekanismerna. Ah, dejta andra, göra det. För vi liksom, ja, såklart. Såklart att det är, funkar så liksom.
Det var ingen bra strategi kanske.
det är sällan det.
Så här, avslutningsvis, Bea, du nämnde ju att du och din partner hade ju läst en bok som heter Attached.
Ja.
Har du några fler tips på liksom, litteratur eller något i den vägen?
Jag har jättemycket tips på litteratur, och så ska man ju komma ihåg alla de där. Lust och olust av Malin Drevstam är också super.
Henne har vi haft här i podden.
Ja, men precis. Nej, men det finns så himla många böcker, och kanske kan också lägga ut det i era sociala medier.
Absolut,
jag vet inte,
det vore kul att göra det.
Så kan vi lista några böcker.
Ja.
Men börja läsa någon bok. Hemligheten är ju en klassiker. Liksom så. Läs och börja lyssna på poddar. Alltså skaffa
börja
så mycket.
Börja någonstans.
Och sen är det också viktigt, för till slut så har vi liksom samlat all information. Då behöver vi börja träna också. Man kan inte bara läsa golfböcker om man vill lära sig spela golf. Någonstans så behöver man ge sig ut på arenan och börja träna. Och det kan ni göra även om ni inte är i en kärleksrelation. Träna på att uttrycka behov, sätta gränser. Kan vi göra i vänskapsrelationer på jobbet och så vidare. Så läs och sen tränar ni.
Just det. Jättebra tips. Tack så himla mycket för att du kom hit, Bea.
Tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick vara här. Superkul.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.